Det här är en podd från Svenska Yle.
Finlands regering presenterar nyss en ny familjeledighetsmodell som ska få pappor att stanna längre hemma och mammorna ska snabbare tillbaka ut i arbetslivet. Och bland annat BBC, CNN och New York Times har lyft upp den här modellen. Men hur jämställd är den egentligen om vi till exempel jämför med resten av Norden? Behöver vi fler lattepappor här i Finland? Det här ska vi diskutera i nyhetspodden med mig Johannes Taberman. Och med mig från Stockholm har jag vår Nordenkorrespondent Marianne Sundholm. Hej på dig.
Hej, hej.
Hur många lattepappor har du hunnit se idag på Stockholms gator?
Jag tycker alltså helt på riktigt att man ser fler pappor ute på stan med riktigt, alltså med riktigt små barn, med bebisar. Det ser man nog mera.
Och du reagerar fortfarande på det med liksom alltså dina finska linser på något sätt?
Jag gör nog det. Jag vet inte, beror det på att många bekanta har småbarn just nu. Det kan ju vara någon sån radar också. Men jag tycker faktiskt att det är vanligare att man ser en pappa ensam med sin bebis på stan än vad man ser i Finland.
Precis. Här i Finland brukar vi lite skämta om de trendiga lattepapporna i Sverige eller kanske i synnerhet Stockholm. Varför tror du att det här har blivit någon form av skämt här i Finland? Men det borde väl vara en bra sak.
Nu har det väl något att göra med synen på manlighet överlag kanske. Mm. På att det, jag menar, här är det nog mera självklart. Att, alltså pappans roll är mera självklart. Man är inte bara en bisittare till mamman.
Mm. Nu verkar det ändå finnas liksom en strävan att, så att säga, gå i svensk riktning när det just gäller familjepolitiken här i Finland. För Finlands regering presenterade nyss en ny modell där pappornas betalda andel av de här familjeledigheterna ökar klart och ska då vara i princip lika stor som mammornas. Båda ska få knappt 7 månader var. Sen ska det nu ges 1 månad för den som föder barnet och sen kan man ännu förhandla lite om några av de här månaderna, hur man fördelar dem. Och det här är också någonting som internationell media nu har lyft upp. Sanna Marin och hennes kvinnoregering har annars också varit mycket. Och nu liksom har det här också modellen lyfts upp som att wow, se vad Finland gör. Vad säger du om det här, du som är där i Sverige? Är wow-faktorn lika stor där?
Wow-faktorn kring Sanna Marin har ju nog varit stor sen hon blev statsminister. Men alltså, det har nog funnits rubriker här om att Finland nu också inför lika mycket ledighet för mammorna och papporna. Men jag menar, här har det ju varit så länge redan.
Jo, och säkert är Sanna Marin och resten av regeringen nu jättenöjd. Nu i alla fall över det här förslaget. Det har ju inte ännu trätt i kraft. Mm. Det är nästa år det är meningen att det ska träda i kraft. Men frågan är ju förstås här att räcker det här för att öka jämställdheten? Och du är ju tidigare politisk reporter här i Finland också. Vad är liksom, hur bedömer du det?
Framförallt är det ju en viktig signal att mammorna och papporna ska faktiskt ha lika mycket. Sen hur det blir i praktiken och hur många mammor som kommer att ta över de här månaderna som papporna får ge över, så får man ju se. Men den där grundsignalen är ju nog väldigt tydlig på ett helt annat sätt än tidigare och följer liksom då samma linje som många andra nordiska länder har haft. Det är nog ännu under de där internationella rubrikerna, så det är ju roligt att Finland får den uppmärksamheten när Finland de facto har legat ändå efter Sverige, Norge, Danmark och Island på många, många sätt när det gäller de här ledigheterna.
Ja, Finland snuvar lite Sverige här nu på att vara föregångare i de här jämställdhetsfrågorna. Men det här, jag talade faktiskt tidigare med Minna Salmi som är expert på familjefrågor vid Institutet för hälsa och välfärd, THL här i Finland, och ville höra hur hon ser på den här modellen, om den verkligen kan få pappor att stanna längre hemma med sina barn. Och hon var helt, som du är inne på samma linje, liksom att det här är ett steg i rätt riktning. Men sen ville hon också lyfta upp att den modell som THL har lyft redan längre tid upp, den här 6+6+6 modellen, alltså att man, det finns 6 månader för mamman, 6 för pappan och sen 6 som man delar på, att hon tyckte ändå att den är bättre. Och så konstaterar hon just att mycket handlar ju också här om arbetsgivarna, hur de gör det möjligt för till exempel papporna då att ta ut. Tror du att det är annorlunda i arbetslivet där i Sverige?
Alltså det är annorlunda. Tittar man helt på sysselsättningssiffrorna så är, tittar man på kvinnor i den åldern där du ännu kan få barn, så är det 10% lägre sysselsättningsgrad för 25-39-åriga kvinnor i Finland än i Sverige. Så det är nog en skillnad. Men jag vet inte, sen här kan det nog också handla om det här hemvårdsstödet som inte finns. För tittar man på Sverige så inte är det större kvot för pappan. Det är 3 månader för mamman, 3 för pappan och sen 7 plus 3 månader som föräldrarna kan dela lika på. Så att pappakvoten är inte jättemycket längre. Men det som faktiskt är en stor skillnad mellan Finland och de andra nordiska länderna är andelen, alltså 2- och 3-åringar som är i dagis, vilket i Norge, Danmark, Sverige är omkring 90%. Att i Finland är väl 50% av 2-åringarna är på dagis och 70% av 3-åringarna, vilket är mycket lägre siffror än i de nordiska grannländerna. Så att om man inte gör någonting åt det här hemvårdsstödet så verkar det ju som att det ändå kanske nog är mammorna som blir hemma. Hittills är det ju 90% kvinnor som tar ut vårdledigheten. Så länge man inte rör det här hemvårdsstödet så vet jag inte hur stor betydelse det har hur den ena och den andra månaden inom föräldraledigheten fördelas.
Precis, och det är intressant med det här hemvårdsstödet just att det här är då liksom någonting som vi bara har här i Finland, inte i resten av Norden och det är just sådär en gammal relik från gångna tider och samtidigt på något sätt en helig ko som man inte får röra eller vissa partier går inte med på att röra det.
Det var ju Centerns krav, det finns ju i regeringsprogrammet till och med en norsk rapport om familjepolitik för några år sedan 2016 kritisera hårt just det här hemvårdsstödet för att det påverkar kvinnornas möjlighet att avancera i karriären och hon, den här nationalekonomen som hade gjort den här rapporten, sa att det är ett stöd som betalar kvinnor för att hålla borta dem från arbetslivet. Ja. Det är nu förstås hårt sagt, men det är en syn på saken.
Det är en syn på saken. Sen är det samtidigt många mammor här i Finland som säger att de vill själv kunna välja om de stannar, hur länge de stannar hemma, om de stannar längre eller inte. Och att staten ska inte blanda sig i det här och bestämma det här. Liksom först den här diskussionen alls i Sverige och i övriga Norden? Eller är det helt liksom...
Nej, inte mera. Nej. Inte alls. Och hur mycket är det familjen själv som väljer om 90% av papporna omkring en inte tar ut någon vårdledighet, då tror jag nog att man påverkas och samhället påverkas och arbetsplatserna påverkas och så vidare. Det där med egna val är ju inte alltid en helt lätt sak. Sen tror jag på riktigt att det är jätteviktigt att vi talar om dagisarna som här kallas förskola. Mm. Alltså synen på dagis som att är det en förvaringsplats eller är det fråga om rätt i småbarnspedagogik? För här ser jag nog en stor skillnad. Det ser man ju redan i att det heter förskola och inte dagvård. Liksom, det är inte en plats du för ditt barn för att vårdas för dagen. En kompis som har bott i Norge de hade flyttat dit för att hennes man hade jobb. Berättar hur folk tittar underligt på henne när de inte satt barnet i dagis genast. Att det ses som en självklarhet att barn ska ha rätt till dagis och det där rätt till småbarnspedagogik och umgänge med andra barn senast från 2-årsåldern, i Danmark redan från 1-årsåldern. Liksom att det är bara en annan syn på den där var barnen mår bäst om dagen också.
Mm. Och här tänker jag att det samtidigt på något sätt just i Danmark så har jag förstått just att där är man väldigt tidig med att sätta barn i dagis. Och
du har rätt i dagvårdsplats från att barnet är, vad läste jag, 26 veckor gammalt.
Just det.
Att det, och de flesta börjar senast vid 1.
Ja, här kan man ju tänka sig att vi diskuterar ju också sysselsättningsfrågor här, att okej, man skulle snabbt få alla tillbaka liksom i arbetslivet och det har ju den sidan, men är vi redo att lämna ifrån oss så små barn? Och det verkar fortfarande här i Finland liksom vara en rätt främmande tanke.
Det finns helt tydligt en helt annan syn. Det ska man ju inte heller glömma att jättemånga av dem som är vårdlediga, av kvinnorna som är vårdlediga, har inte ett fast jobb att gå tillbaka till.
Nej, det är sant.
Att du söker jobb samtidigt som du är vårdledig. Och det här är ju liksom, vad är hönan och ägg här? Situationen för kvinnor på arbetsmarknaden är ju sån här för att arbetsgivarna ser det som en stor risk att du kommer att vara hemma 3 år eller 3 plus 3 år eller 3 plus 3 plus 3 år. Att
Men av allt att döma så när man liksom, så att säga, när omvärlden tittar på Norden, så vill man ju lätt klumpa ihop det här. Norden, det är en sån här samhällsmodell och de ser alla lika ut och många ser upp till det vad vi gör just i frågan om jämställdhetsfrågor här. Men nu ser vi ju här en ganska klart att Finland skiljer sig ändå när vi börjar lite titta närmare från de nordiska grannländerna.
Det där hemvårdsstöd är den största skillnaden. Sen en annan skillnad är att föräldraledigheterna har varit mycket mer flexibla i de andra länderna. Det förbättras lite nu med reformen här också, att du ska kunna ta ut det lite turas om på ett annat sätt fram till att barnet är 2 år med föräldraledigheterna också i Finland med den här nya modellen. Men i Sverige kan du alltså spara en del dagar tills barnet är mycket äldre än så, alltså ända upp i skolålder.
Ja, precis. Det är ju en enorm skillnad.
Och här också, det som ju väldigt många gör, jag tror en tredjedel av småbarnsmammorna här jobbar deltid. Det diskuteras det sen mera än i Finland, att det är främst mammorna som jobbar deltid och inte papporna. Men jag menar att den där möjligheten att ta föräldraledigt har också varit mera flexibel i de andra länderna. Sen är nog Finland alltså har varit exceptionellt dåligt på att papporna alls tar ut sina pappadagar. Jag menar, en femtedel av papporna i Finland tar inte ut någon ledighet alls, fast det har funnits pappaveckor länge. Resten är hemma åtminstone de här veckorna efter förlossningen då. Men jättemånga tar inte mer än så, och alltså försvinnande få tar ut föräldraledighet medan mamman är på jobb. De flesta alltså tar ut sina pappaveckor eller föräldraledigheten medan mamman är hemma av någon orsak. Man är inte hemma ensam med sitt barn.
Ja.
Och det här är en skillnad till de andra länderna, absolut.
Här handlar det också så mycket om hur arbetsgivarna liksom förhåller sig till det. Att arbetsgivarna är vana vid att när en mamma går på mammaledighet så hittar man liksom någon vikarie och en ersättare, liksom en hållbar på något sätt lösning. Men med pappor så gör man inte det, utan det liksom, de ska jobba hemifrån eller så här tillfälliga lösningar, och tröskeln blir mycket högre förstås.
Tröskeln blir högre, och då har man dåligt samvete när man är hemma om inte jobbet sköts ordentligt, och allt hänger ju ihop förstås. Så att så länge normen är det att det är mammor som är hemma och inte pappor, så kommer det att finnas sådana problem också hos arbetsgivarna. Och sen förstås finns det ju sådana situationer där det är svårt rent av, jag menar, för företagare och särskilt småföretagare, så blir ju alla de här frågorna svåra oberoende om du är mamma eller pappa. Men det är ju just det här att allting hänger ihop så mycket, och i någon enda, om man vill jämna ut de här skillnaderna, så måste man ju börja någonstans. Att den här, nu när man tittar på den här nya modellen för Finland, så ser den nog också i nordiska mått bra ut.
Nu när regeringen här i Finland har då presenterat sin nya familjeledighetsmodell, så det tog inte hemskt länge förrän det också hördes kritiska röster. Vissa ansåg att det här blir allt för dyrt och att det här är just dåligt för sysselsättningen. Men jag funderar just på det här att kan man liksom, jag menar, om man vill få folk att kunna kombinera familjeliv med arbetsliv, som på något sätt här är målet, så måste man väl räkna med några utgifter. Och samtidigt, jag menar, vi talar ju så mycket om nativitet, så det känns ju att galet att man liksom nu ska börja dra fram så här argument när vi samtidigt liksom står och skrynklar pannan kring det här att det föds för lite barn.
Ja, den diskussionen är ju mycket mera, nu vill jag nästan säga, alarmistisk där i Finland. Alltså den är inte lika närvarande här av flera orsaker. Dels är sjunkande nativitet inte ett fullt lika stort problem. Det existerar, men här finns också väldigt många, framförallt då familjer med invandrarbakgrund, som fortfarande får fler barn, och att gör att siffrorna är lite bättre i Sverige än i Finland. Sen är ju sysselsättningsgraden i Sverige så himla mycket bättre, att varningsklockorna och paniken kring ekonomin är inte överhuvudtaget på samma nivå här. Att det jag menar, av personer i arbetsför ålder mellan 20 och 64 så är sysselsättningsgraden 82%. Det är inte lika full panik gällande den saken som i Finland.
Och ändå har man tydligen ändå gjort mera för att göra det lättare att kombinera småbarnsliv med arbetsliv där.
Så känns det nog. Ja. Och sen vet jag inte, bara så här personlig reflektion, att Jag tycker det är lättare att röra sig på stan och i samhället överlag med små barn än hemma. Man är mer välkommen och folk talar med mina barn på ett annat sätt. Och jag tycker nog att det helt på riktigt är ett barnvänligare samhälle Sverige än Finland.
Marianne Sundholm, tack för det här snacket.
Tack själv.
Det här var Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.